Det är så gott att träffas igen, få lov att träffas igen. Och jag står här och tycker vad vackra ni är. Jag tänker, den helige ande är ett underbart skönhetsmedel. Det heter idag ämnet enhet i Kristus. Det är vad de som har bestämt för kyrkoåret har satt för ämne idag. Och känner jag Anders rätt så är det nog så att han kommer att säga att alla våra enhetssträvanden misslyckas om inte Kristus är i centrum. Det heter ju enhet i Kristus. Vi säger ofta enhet, enhet, och vi jobbar på det. Det är vår plikt att skapa enhet. Men ämnet är faktiskt enhet i Kristus. Jag ska läsa en av dagens texter. Den handlar om, det är från Lukas evangeliet, 22 kapitel. Lärjungarna kom och tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sade han till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Folkets, de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Det har jag inte tänkt på förrän jag läste det nu. Det är hyckleri det handlar om där. Vi kommer inte det sen. Enheten, enigheten. Det är ett sånt där ord, ett sånt där vackert ord som vi får vara rädda om innebörden av. Och inte förvanska det. Det gör vi lätt. Det är inte samma som konsensus. Att vi alltid tycker lika. Det är snarare att vilja varandra väl, helt enkelt. De texter som har valts ut för den här söndagen, de handlar delvis om att vara eniga i vår strävan, vår tanke, vår tro. De handlar också om vad enighet inte är. Och vad som omöjliggör enheten. Självhävdelse, avund, fåfänga, att upphöja människor, jämföra sig själv med andra och se vem som får bäst betyg. Allt sånt omöjliggör den enhet som Bibeln talar om. Det har vi säkert upplevt allihopa på arbetsplatser och annat. Det förgiftar, även om det kommer in i små doser. Och de här sakerna skadar ju en gemenskap, även om man jobbar på att jobba på sina ord, uttryck, sin mimik och sitt kroppsspråk. Finns det där inuti så skadar det lika fullt. Så därför är det ingen idé att jobba på det. Att låtsas, ungefär som folkets härskare som låtsas vara folkets välgörare, som det stod i texten. Det är ingen idé, utan det enda vägen är ju att söka sig till sanningen, kärlek och sanning, nåd och sanning, till Jesus själv.
Yeah. Jag ska prata om enheten i Kristus idag och under vilka förutsättningar som enhet kan ske, hur Jesus bygger enhet och lite granna tecken på en enhet som vi inte kan ta del av, som inte är biblisk och inte är förenad med sanningen. Som vanligt blir det en del bibelord, så den som känner för det, ta gärna en bibel där bak. Annars så läser jag det högt och tydligt för er. Vi börjar med Jesu bön om enhet som finns i Johannes 17, verserna 17-23. Alltså Johannes 17 och verserna 17-23. Där säger Jesus så här: helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Det här är alltså Jesus när han ber till sin fader för oss. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett dem, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem som du har älskat mig. Och då kan man ju undra, kommer fadern att svara på Jesu bön? Och det kommer han att göra. Men jag tror vi kommer att få se den uppfyllelsen i två olika steg. För det finns redan en enhet som är tillgänglig för oss här idag. Jag tror den fullkomliga enheten blir i samband med att Herren själv kommer tillbaka. Så vad är det för förutsättningar för att vi ska kunna uppleva enhet idag? Ja, då läser jag lite grann om vinträdet och grenarna ur Johannes 15 och verserna 1-5. Alltså Johannes 15, verserna 1-5. Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag talat till er. Förbli i mig, så förblir jag er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Här ser vi att den första enhetens förutsättning, det är att vi förblir i honom. Att vi förblir i vinträdet och att han får förbli i oss. Om vi förblir i honom, så har han lovat att förbli i oss. Och vi sitter ju liksom ihop i det här trädet. Och då kommer vi att uppleva enhet. Jesus säger också i Johannes 14, verserna 21-23. Johannes 14 och verserna 21-23. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade: Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Har ni lagt märke till det här sista som står? Det är ju helt häpnadsväckande. Att om vi älskar Herren, så ska Jesu fader, fadern ska älska oss. Och vi ska komma till honom och ta vår boning av honom. Så hela gudomen som själv är enhet, fader, son och ande, finns i oss som älskar honom. Och den Gud som själv är enhet, han kan då leda oss in i den här underbara enheten som vi får uppleva. Det är så gott också att konstatera att vi älskar inte som en prestation, utan vi älskar för han först har älskat oss. Förra söndagen så pratade vi om Herrens barmhärtighet och nåd på den lilla församlingsdagen vi hade. Då pratade vi lite grann om det här med att den som upplever att han har fått mycket nåd och mycket förlåtelse, för honom blir också kärleken större, och det blir mycket lättare att visa andra barmhärtighet och nåd. Som Marianne nämnde så finns det ju vissa saker som motarbetar enhet, ja, som till och med är splittrande. Och då nämnde Marianne där det här med jämförelse. Vem är störst? Vem är minst? Överhuvudtaget maktsträvanden är som oförenliga med enhet. Och det står i första Korinthierbrevet 1 och verserna 10-13. Så bland det första som Paulus säger till korintierna, i första Korinthierbrevet 1, verserna 10-13. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Av dem som hör till Kloes familj har nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Och vad bestod då de här stridigheterna i? Jo, han säger vers 12. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Så alla typer av jämförelse, alla typer av maktsträvanden är oförenliga med enhet. Men hur fungerar då det här med enhet egentligen? Hur kan Guds ord uppmana oss till enhet när ordet också säger att vår kunskap är ett styckverk? För vår kunskap är verkligen ett styckverk, och vi kommer inte veta fullkomligt förrän vi ser Jesus sådan han är. Hur kan då ändå en stor del av breven vara fulla med förmaningar och varningar för falska läror? Hur kan det komma sig att vi så ofta tar till med "vi ska ju inte döma" så fort det är någonting som blir ifrågasatt? Ja, här har vi verkligen någonting att upptäcka och en smal väg att vandra på. För jag tror att det här med att döma allting sånt som görs utifrån det vi redan har sett, det här med jämförelse, det här med maktstrider, det här som har med vårt behov i köttet av att jag är ju faktiskt lite bättre och de är kassa. Den typen av bedömning, den typen av dömande ska vi aldrig hålla på med. Och ni har säkert sett ibland eller hört ibland folk som säger rätt saker, men man hör en ton i det de säger som gör att man studsar tillbaka. Och det är just därför att det är laddat med någonting. Det är laddat med jämförelse, det är laddat med förakt, det är laddat med vi och dem. Och den typen av domar ska inte vi utöva mot andra. Men att bedöma människor, läror, det är vi uppmanade att göra. För det är vår sak att se till att vi inte hamnar fel. Vi återkommer till det lite senare. Det här gör också att vi... Ja, här kommer en till, vad trevligt. Jättevälkommen Pia, vad kul. Detta gör alltså den märkliga följden att vi kan uppleva enhet och en underbar enhet i kärlek utan att vi tycker samma i alla frågor. Och hur kan det där gå till egentligen? Ja, jag tror om vi vill förbli i vinträdet, om vi vill vara i sanningen, om vi vill tillhöra honom, om vi vill låta Kristi kärlek flöda genom oss, ja, då är vi villiga att lyssna på varandra och förstår att min del av kunskapen är ett styckverk och jag gör väldigt väl i att lyssna på mina syskon och deras delar som också är styckverk. Men när vi för enhetens skull inte vågar gå till rätta med det som är uppenbart fel, då är vi väldigt illa ute. Flera med mig har säkert studsat på Jesu ord i uppenbarelseboken där han uppenbarar sig för Johannes och skickar budskap till de olika församlingarna. Bland annat så står det så här i uppenbarelseboken 2:20. Alltså uppenbarelseboken 2:20. Så säger Jesus till församlingen där: men jag har det emot dig att du är så efterlåten mot kvinnan Jezabel, hon som säger sig vara en profetissa och uppträder som lärare och förleder mina tjänare till att bedriva otukt och till att äta kött från avgudoffer. Så där ser vi hur Jesus själv säger att det går inte att tolerera vad som helst. Och här krockar vi med tidsandan, som är väldigt dubbel i det att i princip så ska man säga att ingenting är otolererbart så att säga, förutom de som säger att det finns absoluta värden och absoluta sanningar. Jag vet inte om ni känner till, men en undersökning som har ägt rum bland troendes barn där man liksom öppet frågar de hur de uppfattar det här med sanning och så är det viktigt för oss att förstå att de är kraftigt influerade av den här tidsandan som säger att det finns ingen egentlig sanning. Det som är sant för mig behöver inte vara sant för dig, och huvudsaken är hur saker känns och upplevs. Det här har trängt så oerhört på djupet i den yngre generationen och säkert även hos oss. Så här måste vi förstå att vi måste våga stå fast till vid att det finns en absolut sanning, och den sanningen är personen Jesus Kristus. Och det innebär också att troheten till hans ord då blir absolut heligt. När det gäller enhet så frågar man ju ibland med vilka rörelser kan man upplevas enhet med. Jag tror det finns en vattendelare bland kristenheten som kan vara ett väldigt bra test så att säga, om det här är någonting som går åt rätt håll eller om det lätt drar åt fel håll. Och det är frågan: hur förverkligas Guds rike? Hur förverkligas Guds rike? Bibeln är ju väldigt tydlig och säger att när Jesus kommer tillbaka så upprättar han riket. Och ändå är det så att väldigt stora delar av kristenheten har en helt annan uppfattning. Jag vet inte hur väl ni känner till, men till exempel katolska kyrkan är ju byggd på den idén att det är upp till oss som församling att upprätta riket här och nu. Men inte bara katolska kyrkan, utan även mycket av det som vi ser runt omkring oss i evangeliska kyrkor bygger på samma sak. Jag tänker på till exempel New Apostolic Reformation, den här läran om att det finns en massa nutida apostlar, och det handlar om att vi som kristna ska ta makten i samhället. Lägg märke till det här med att ta makten. Det är inte förenligt med honom som avstod från makten och blev korsfäst och ber oss vandra i hans efterföljelse. Vi har andra superkarismatiska delar som man brukar kalla dem för, typ Bethel Church, som också talar väldigt mycket om detta. Alla dessa talar ju egentligen om att vi väntar ändetidens största väckelse. Och vissa menar att Jesus först kan komma tillbaka när kristenheten tagit makten. Och andra menar helt enkelt att när kristenheten tagit makten, då innebär det ju att Jesus har kommit tillbaka, eftersom vi är honom. Och att det här är galet, det kan vi känna igen just på det sättet, att hur ser man på makt? Och vad är man beredd att göra för att kunna utöva den här makten? Tyvärr finns här väldigt mycket gemensamt med nyandlighet och gammal, så att säga, hederlig hedendom och okultism. Det finns en tanke om att människan håller på att evolvera till att själv bli Gud. Och det går i princip till på det sättet att man inser att man är Gud. Och det här talet om i kristenheten som gör att vi förringar Jesus och lyfter upp oss själva till hans nivå och är i Guds nivå och så vidare, som man ofta hört i trosrörelsen och sådant, det är alltså inte förenligt med Bibelns lära, där Jesus är den unike, där det är som sig bör att han växer till och vi växer, vi förminskas. Istället för historiens största väckelse så talar ju Bibeln istället om ett stort avfall i ändetiden. Och ibland så tänker vi på det som det glömda tidstecknet. Det här står i Andra Thessalonikerbrevet 2 och de första 10 verserna. Jag kommer inte att läsa där. Och när Jesus får frågan från lärjungarna i Matteus 24, är det nu du ska upprätta riket, så säger han, först han säger det, se till att ingen bedrar er. För det kommer en enhetsrörelse som är en direkt antikristlig enhetsrörelse. Och den är som sagt redan på gång. Och den bygger egentligen på människans ursynd att själv bli Gud, att bli som Gud. Och vi kan ju tro att evolutionsläran är ny, så att säga, men den är inte alls ny. Den har funnits i exempelvis hinduism och buddhism i årtusenden. Och det handlar om att vi evolverar och så småningom blir Gud. Och överhuvudtaget att allt samhället och så vidare på väg att bli bättre och bättre. Så när till exempel en sån stor influens som Bethel Church har på våra unga kristna, och då pratar jag generationen upp till 40 år ungefär, där man hävdar att vi ska skälla tillbaka sådana okulta fenomen som visualisering, andresor, mind over matter, det vill säga att vi kan styra saker med våra sinnen, så förstår vi att kristenheten är farligt ute om man är ute efter att bara förena sig. Kristenheten är dåligt rustad, eftersom man ofta tolkar det så att enheten får ske på sanningens bekostnad. Så enheten bygger alltså på att vi förblir i vinträdet och kan inte ersättas av någon annan enhet. Och Ofta är det så att kristen ekumenik bygger på någon slags minsta gemensam nämnare. Historiskt har det inte burit god frukt, och det finns ingenting som säger att det skulle göra så nu heller. Och då förstår vi ju naturligtvis att Svenska kyrkans enhetssträvanden med islam, eller steg mot att riva skillnaden mellan kristendom och islam, är ett kraftigt tidstecken och en temperaturmätare hur det är med kristenheten i vårt land. Miljöengagemang och andra goda initiativ kan inte heller vara en grund för enhet. Och det känner ni kanske till, att miljöförstöring nämndes väldigt detaljerat i Gamla testamentet. Och då var det helt klart så att botemedlet för det var en omvändelse till Gud och hans herravälde. Enhet kan inte heller bygga på den här toleranstanken som inte kostar någonting och där det inte finns någon kärlek till sanningen. Som en liten summering nu då, det är att Jesus svarar med en fullkomlig enhet som gör att fadern, att folk kan förstå att fadern sänt sonen. Den ser vi inte ännu, men svaret kommer. Nästa punkt, det är bara tre summeringspunkter, det är att enheten aldrig får eftersträvas på sanningens bekostnad. Och den tredje är att vi kan redan nu uppleva enhet. Och den finns i den kärleksfulla relationen med Jesus själv, som är vinträdet och vi är grenarna. Och den bygger på också att det finns grundpunkter i den heliga skrift som vi måste hålla fast vid. Och i tider av utmaning så måste vi våga svara mot tidsandan. Ett avslutande bibelord, det är i Efesierbrevet 4 och verserna 1-16. Får tacka er för ni orkar att det blir så mycket bibelord, men det är ju ordet som är viktigt att vi får i oss, och det är ordet som ger frukt i våra liv. Efesierbrevet 4, verserna 1-16, så ser vi hur Paulus förmanar efesierna. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på alla sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det: han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Så kommer ett underbart löfte här i de kommande verserna. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse, Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Amen.
I morse innan jag kom hit så talade jag med Herren. Och det här att älska Herren, han vill att vi ska älska honom. Och han älskar att höra att vi säger, jag älskar dig, Herre min Gud. Han älskar också att höra, vi välsignar dig, Fader. Vi välsignar dig, Jesus. Han älskar att höra att han är allsmäktig, att han är Gud, att vi tillbeder honom. Och så vill jag också säga till dig som bär på mycket skuld och skam, att kasta det på Herren. Han tar dina bördor, han bär iväg dem och han älskar dig och vill ta hand om dina bördor. Han befriar dig ifrån dem. I Jesu namn ber vi så. Amen.